ber att du kommer nu med din uppenbarelse. Här vi ber att vi får förstå mer av vad uppståndelsen innebär. Vad du faktiskt har gjort genom att uppstå från de döda. Herre, vi ber att du fyller oss med glädje i vad vi äger i dig, Herre. Kom nu och led oss den här stunden. Vi ber om frid, glädje och tillbedjan. Herre, jag ber att du leder oss. Kom nu, helige Ande. Kom, helige Ande. Det här är postdagen är ju en fantastisk dag. Normalt sett min favoritgudstjänst på hela året brukar vara postnattsmässa. Och har ni inte varit på en sån så kan jag rekommendera det till nästa år då. Men idag så har vi en lite speciell gudstjänst. Vi firar påsken, vi firar uppståndelsen, vi firar glädjen. Och det är den största glädjehögtiden på hela året. Vi får samlas kring uppståndelsens glädje. Att vi får ta emot hoppet, vad Jesus har gjort för oss. Och vi kommer prata mer om det. Vad är det han har gjort för oss? Och i det samtidigt så har vi två tacksägelser av människor som har betytt mycket för oss. Och det här paradoxala som vi får möta i detta på något sätt. När vi läser i Bibeln, när vi står på att döden har besegrats. Och samtidigt så möter vi den här och nu. Men det är personen som vi får möta, som vi får se och tro att ja, de lever med ett evighetshopp. De bär ett evighetshopp. Och vi lever i en situation där döden härjar i världen på ett väldigt, väldigt tydligt sätt just nu också. Och då kan man tänka sig, är påskdagsfesten passande? Och för mig så blir påskdagsglädjen och påskdagsfesten mer passande än någonsin nästan. Det kanske inte är någonsin, men den blir väldigt, väldigt passande i alla fall. Läser vi Jesajas text, inledningen på Jesaja, så den gamla testamentliga texten, så säger han: Herren Sebaot ska på detta berg hålla gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter och starkt vin, med feta och mustiga rätter och starkt klarat vin. På detta berg ska han utplåna den slöja som höljer alla folk, det dok som skyler alla folkslag. Och så fortsätter han om vad som ska hända i detta. Men ett gästabud med feta rätter och starkt vin, och så det låter härligt. Det låter gott att få vara med i en festens dag. Och påskdagen är det då som vi blåser i basun, och nu blåser vi inte i basun här bokstavligt talat, men vi spelar trummor och gitarr och fiol istället. Men det är en celebration, och då vi får samlas och glädjas. Men som sagt så blir det speciellt i coronatider, död, karantän, ekonomisk turbulens och så vidare. Och även om det inte är det som ligger närmast dig, så kanske det är andra saker som du tänker på, att är det tid för mig att glädjas nu? Är det tid för mig att tänka på uppståndelsen och glädjehögtiden på det sättet? Men det är det som är det fantastiska, att vi firar det idag. Det är någonting som kyrkan har firat i 2000 år och som har evigt värde. Och det har firats genom hela historien, oavsett vad som pågår runt omkring. Firats genom pester, genom krig, genom svält, genom allting som händer. Och det hjälper oss att fokusera på Jesus och det som han har gjort och gett oss. Och det bjuder in oss till det idag. Och vi kommer bara kunna dela lite grann här den här stunden. Och gudstjänsten får ge oss en viss del när vi får samlas och ta emot av glädjen. Men hela påskhelgen får på något sätt, då får vi kliva in i det. Och jag vill bara uppmana er att göra det, att kliva in och faktiskt bryta åtminstone en stund med allt som vill försöka skilja er från påskglädjen, uppståndelseglädjen, uppståndelselivet. För att Kristus uppstod från de döda, det innebär att han förde in den nya skapelsen, Guds rike, i vår tidsålder. Och det är något som vi inte kan sluta glädja oss över. Bibeln vittnar om att när Jesus kommer tillbaka, Jesus han har ju, läser man mer i Bibeln så ser vi att Jesus, när han har uppstått, så har, och det bekänner vi i trosbekännelsen, att han är uppstigen till himmelen. Men han ska komma åter och han ska döma världen. Och när han kommer, då ska det också bli en ny himmel och en ny jord. Och läser man Uppenbarelseboken, då kan man få läsa fantastiska bilder utav det här med gator av guld och fantastiska beskrivelser som jag inte kan sätta ord på i parafraser ens liksom. Men jag kan verkligen uppmana att läsa slutet på Uppenbarelseboken, hela Uppenbarelseboken. Men och bara se det, för ibland kan vi fastna i bilden av att när Jesus kommer och vi får leva med honom för evigt, då kommer vi sitta på ett moln och spela harpa med honom och bara vara på det sättet i all evighet. Men han har, Gud skapar guden, han har uppväckt Jesus till kroppslig gestalt och vi kommer få uppstå med honom och leva i den nya skapelsen. Och han kommer förverkliga den, förnya den här skapelsen till nytt liv. Och han har fört in den här nya skapelsen. Jesus själv är beviset på det. När han uppstår från de döda, så är han en del av den nya skapelsen. Jesus är försmaken. Han uppstår, och det som är spännande när man läser det här, det är att ibland känner folk igen honom och ibland gör de inte det. Och det är på något sätt så känner vi igen det som vi har här nu, men också så gör vi inte det, för Jesus han är på något sätt densamma, men samtidigt så är han helt annorlunda. Han är förhärligad, han är uppstånden. Och det är något så stort i det. Så han har fört in den nya skapelsen i vår tid. Och så han är så mycket mer levande än vad vi är. Och uppståndelsen innebär att Jesus är Herre. Det är det som är det glada budskapet. Att det är det som är evangeliet, att Jesus är Herre. Och den som tror på honom ska inte gå under utan ha evigt liv. Jesus är Herre. Guds rike är här. Och genom att vi i dopet, i tron på honom, går i döden och uppstår med honom, följer honom i den vandringen som han har gjort i påsken, så får vi leva med honom i ljuset av den nya skapelsen, i evigheten, i himlens enhet. Och vi får leva i att vi äger det till viss del här och nu, försmaken av det. Vi får möta Jesus. Och det i evangelietexten idag så får lärjungarna möta Jesus. Kvinnorna får möta Jesus först och främst. De kommer till graven, möter den här ängeln. Och det är ett par saker som slår mig där. Det är, ängeln säger till dem så här: kom och se platsen där han låg, och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det. Och det som kvinnorna gör då, det är att de skyndar iväg för att berätta för lärjungarna. Fyllda av glädje, står det. För Jesus har gjort det som han har sagt. Och de följer det som Jesus har sagt att de ska göra. Eller som ängeln här har sagt att de ska göra. Och det leder till att Jesus kommer dem till mötes. Och han hälsar dem. De kommer fram och faller ner inför honom och tillber dem. Jesus säger till dem: var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Så där kommer en ny befallning, och lärjungarna går till Galileen, till det berget där Jesus har kallat dem, och där uppenbar han sig för dem. Så det är vid två ställen här så ger de ett tilltal till dem att så här ska ni göra, och de får höra det och de får gå på det, och det leder till mötet med Jesus, med den uppståndne. Så Jesus ord, det gudomliga ordet, finns i världen, och när vi tar emot det, när vi får möta det och följer det som det säger till oss, då får vi också ett möte med Kristus. Om han kommer till mig och säger vad det nu än är, och jag agerar på det, går i den riktningen, väljer att ja, men det, jag tror på det. Evangeliet, som jag sa, Jesus är uppstånden, han är Herre. Det innebär att kommer hans ord till mig, då är det det som det handlar om. Det är det som är vägen. Och när jag då väljer att gå på det, då leder det till honom. Sen så kan det vara att han leder, säger till mig att jag ska göra, att jag ska gå någonstans som också innebär att jag får tjäna honom och uträtta saker där. Men han kommer finnas där också. Den uppstånden kommer möta mig där. Jag kommer inte hamna där själv. Det är som när vi får läsa om Paulus i Apostlagärningarna och de andra också, men han är den som för evangeliet ut i världen. Och han reser från plats till plats. Och vid vissa tillfällen så försöker han gå till en plats, men anden leder om honom till en annan väg. Anden hindrade honom till och med. Och så får han uppenbarelse att gå till en annan plats. Och Paulus, vi får kanske inte läsa om att när han kommer till den platsen, då ser han Jesus där. Utan han kanske kommer dit och snarare så möter han förföljelse och piskrapp. Men vi vet att när Paulus kommer dit, när han kommer till platsen som han har bestämt sig, som Jesus har sänt honom till, då är han inte ensam där, utan Jesus är redan där och väntar på honom. Marken är förberedd, det finns ett möte för Paulus, och han kliver in i någonting som Jesus som herre över världen har för honom där. Och väldigt ofta så ska vi prestera, vi ska bryta mark, och det tror jag vi ska göra, bryta mark, men det blir en sån kamp för oss. Men när Bibeln talar väldigt mycket om att vi får gå för utbestämda gärningar, och det är att Jesus har gett oss sitt ord, och det han säger till oss: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Så vi får komma till honom. Vi får komma till honom med våra liv. Han som är uppståndelsen och livet. Och så får vi lägga ner det inför honom. Han har besegrat ondskans makter och sitter som herre. Och ibland så kommer vi, och även om Jesus har sagt att, och jag tycker det här kan vara jätteutmanande, för även om Jesus har sagt att det är dit du ska. Och nu handlar det mycket om vad vi ska göra eller hur vi ska göra det. Och det behöver inte alls handla om det, utan han kan tala till oss om vem jag är eller vem han är. Och vi får följa honom dit och så möter vi honom där. Men kommer jag till en plats genom att han den uppståndne som är herre nu och har den nya skapelsen för oss här, när han talar till oss, när han talar sitt levande ord till oss, och jag går, och så ser jag all turbulens, all utmaning som finns där, som när Paulus kommer till en plats och han märker att oj, här är det kaos, och de piskar mig. Det var på ett ställe så drog de honom ut ur staden och stenade honom. Paulus hade Guds ord, och han dog inte utav steningen, utan vad han gjorde var att han reste sig upp och gick in i staden igen. För många av oss hade det inte varit reaktionen, utan jag hade nog känt: Gud, du får vara ytterst övertydlig om jag ska vara där. Jag hade sett det som ett tecken att det här är inte platsen jag ska vara på, utan du har någonting annat för mig. Jag går, det här är nog anden som säger nej. Första stenen. Men istället så Paulus, han går tillbaka in i staden, och det är han går in och ser att Jesus Kristus har sänt mig hit. Den uppståndne är herre här. Evangeliet, Jesus Kristus är herre, kommer Paulus och säger. Och han ser Jesus på den platsen. Han ser att här finns Jesus förberedd, och det är Jesus som ger honom styrka. Det är Jesus som ger honom perspektivet för vad som händer och vad som inte händer. Och jag kan inte säga exakt hur Paulus tänkte och inte tänkte. Men det finns någonting i att när vi möter situationer, så genom att Jesus har dött och att han har funnits i graven och att han har uppstått, så är vi nu med honom i uppståndelselivet. Peter Halldorf känner nog de flesta av er till. Han säger så här: himlen är inte en annan värld, något som finns utanför denna värld. Himlen är själva livets verklighet i Gud. Och det handlar om att Jesus har uppstått och vi har del i himlen, livets verklighet. Vi har dopet, handlar om det, påsken är på något sätt dopets högtid. Genom hela historien har kyrkan firat dopet i påsken. Och i dopet så får vi ta emot. Vi får kliva ner i vattnet och dö och komma upp levande ur vattnet. I vattnet som kommer på oss så dör vi och blir levande. Och det är någonting som Jesus har gjort med oss, som han har, som den helige ande har gjort med oss. Och vi får äga livets verklighet i Gud. Det riktiga livet. Vi får vara levande. Så att döden har ingen makt på det sättet. Vi har klivit på, om man säger, den eviga tidslinjen, den nya skapelsens tidslinje. Och där har vi en, tillsammans med Jesus, ett privilegium att få stå med honom och föra in den nya skapelsen, försmaken av den här och nu. Att visa på det som är det goda, att ha kreativitet. Påsken är ljusets högtid. Jesus säger att jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Påsknattsmässan, som jag sa, är min favorit högtid eller favoritgudstjänst under hela året. Den börjar i mörker, helt nedsläckt. Och när man kommer till tolvslaget så kommer påskropet som vi hade i början av gudstjänsten här, och då tänds påskljuset och tänds hela kyrkan och alla ljus tänds och man får fira tillsammans genom bara vad man får ta in av att ljuset har kommit in i världen. Ljuset har uppstått. Ljuset, Jesus är ljuset. Och han har aldrig slutat vara det. Ljuset hängde på korset. Ljuset gick ner i dödsriket. Fyllde dödsriket med ljus. Och kom tillbaka in i världen. På något sätt. Och han har fyllt världen med sitt ljus. Och får lysa för alla människor. Och i en tid som våran, när mörkret vill trycka på och hopplöshet, rädsla, ja, förvirring, allt möjligt, vill ta makten, stjäla våran blick, så blir ljuset så extra viktigt. Och Jesus säger då också att ni är världens ljus. Matteus 5. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i ljuset. I huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Så Jesus, han gjorde precis som lärjungarna och kvinnorna här. De fick höra ordet och följde, och det ledde till ett möte och det ledde till Guds rikes utbredning. Jesus, han fick höra vad Gud sa till honom att han skulle göra. Vilken riktning han skulle ta. Det gjorde han under hela hans liv. Vi kan följa honom i det. Men under påskhelgen så gick han i döden. Och han uppstod. I att Gud ledde honom i det. Och där på något sätt får vi sluta i att han har sagt till oss att vara världens ljus. att inte sätta sig under skeppan. Och så säger han i det allra sista i Matteus evangeliet att Jesus som är vårt ljus får lysa för oss. Han säger åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Vi får tillhöra ett rike som inte är likt, som är av en annan tillhörighet. Och det får vi gå ut med till världen och lysa. För Jesus är Herre. Han är Herre över alla herrar i den här världen. Och det är under honom som vi får böja oss. När han säger någonting till oss får vi följa. Och när vi möter honom så får vi böja oss inför honom och tillbe. Som vi ser att de gör i den här. Och så får vi gå utifrån det. Så här, vi tackar dig. Vi tackar dig för att du har vänt mörker till ljus. Du sänder oss in i mörka situationer att göra det som du har gjort, att komma med uppståndelsens kraft. För att du finns där, Herre. Du finns i oss. Och vi får komma med dig, med någonting utav den nya skapelsen, med hoppet, med tron, med kärleken. Tack för att du har lagt ordet i oss, dig själv i oss. Så här är, vi ber att du gör oss känsliga för vad du säger. Att vi får höra din röst. Att vi får se dig som Herre. Vi vill gå dit du sänder oss, Herre. Och hjälp oss där att se dig och inte det som pågår runt omkring. Vi ber om hjälp för det just nu, Herre, med allt som stormar i vår värld. Vi ber om hjälp att ge det hoppet till människor. Vi är och prisar dig. I Jesu namn. Amen.